Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Det här är Marit Bergman och jag är hemma hos Fredrik Strage. Vi ska lyssna på musik.
Välkommen hit.
Tack.
Och tack för att du tog med dig pain au chocolat.
Ja, det var så lite så. Jag kände, det var lite för min egen skull. Och eller lite för er skull. Men mest
det är
för min.
Vansinnigt gott. Mm. När vi startade den här podcasten för snart 5 år sedan så var idén att artister skulle intervjua mig istället för tvärtom. Mm. Det var bara ett sätt att få uppmärksamhet. För jag tyckte att det var så sent påkommit att göra en podcast. Jag är ofta väldigt sen med nya grejer. Mm. Men vi lade ner den där artister intervjuar mig-grejen efter kanske 6-7 avsnitt. Eftersom även ett till synes outtömligt ämne som Fredrik Strage har sina begränsningar. Så vi slutade med det. Men det märkliga är att du har ju faktiskt intervjuat mig förut.
Va? Har jag?
För ganska exakt 20 år sedan var du hemma hos mig.
Ja,
och
Gud,
gjorde en intervju med mig. Då jag hade skrivit en bok om svensk hiphop. Och jag fick den stora äran att vara på omslaget i gaytidningen Sylvester.
Just ja,
som du skrev för.
Livet.
Ja.
Man börjar bli så gammal nu så att man har varit med om grejer som man har glömt. Så, men nu när du säger det.
Ja, och det var väldigt coolt. För du hade liksom precis kommit igång med din solokarriär var på G.
Mm.
Det var 2001 där på våren.
Mm. Härligt. Ja, jag är skitglad för att vara här och vara med i din podd. För att, eller det är en bra podd. Men sen är det också att min kille kommer bli ännu kärare i mig nu.
Wow.
För att han älskar din podd. Så, ja.
Vilken god smak din kille har, obviously.
Ja.
Men du skrev för Sylvester som var en gaytidning och du skrev för Darling också i flera
år. Ja, precis. Vi satt väl i samma hus. Så Darling var ju det jag skrev för. Och sen så var det någon text då och då. För Sylvester, vad jag minns. Och så gjorde jag även stylingjobb för, eller smink. Jag sminkade på någon fotosession för Sylvester också. Det var ju lite så här, det var ju små tidningar. Så alla gjorde ju lite allt möjligt.
Du skulle sminka killarna snyggare till
ja,
tidningen Sylvester?
Ja, så det var något modereportage så, där jag var med och körde smink.
Jag visste inte hur du varit makeup-artist också.
Ja, tydligen. Det hade jag också glömt, men nu kommer jag på det.
Och sen, förutom att skriva på Darling, så var du ju förstås med i antologin Fittstim.
Mm.
Där du skrev texten Hellre punkbrud än isprinsessa.
Mm.
Som var... den antologin fick ju en enorm betydelse för feminismens framväxt i Sverige. Jag tänkte på det när jag såg Frozen, att ordet isprinsessa känns kanske mer feministiskt nu än det gjorde då. Just på grund av för att folk har sett isprinsessan i filmen Frozen och tänker på Elsa.
Ja, jag tror att det är... det var ju inte min rubrik. Ska jag bara skylla ifrån mig här. Nej, men fast jag tror att det är så här... vi har nog hunnit gå några varv sen dess. Då, på den tiden, vad var det? Sent 90-tal. Så tror jag att det handlade ganska mycket om att spjärna emot traditionell kvinnlighet. Och sen så har vi gått ett varv till där man har börjat så här försöka tänka att men vänta nu, ska vi inte kanske uppvärdera det här som tjejerna håller på med istället för att försöka hela tiden slå oss in på det som killar ska göra. Så att, ja, jag tror att den rubriken hörde hemma i den tiden, helt enkelt.
Jag vet, när jag fick en dotter för 11 år sedan så försökte jag först undvika att köpa för mycket rosa kläder. Utan, du vet, som man gör, eller som jag gjorde i alla fall, då. För jag tänkte att det är så typiskt könsstereotypt att man måste ha rosa.
Mm.
Hon älskade sin rosa toppluva och en gång var hon ute med den. Och vi på apoteket och jag får syn på Tina Rosenberg.
Mm.
Som startade Feministiskt initiativ. Och jag tar av Bianca den här luvan och stoppar ner den i fickan. Utifall hon skulle få syn på mig, för vi kände ändå till varandra.
Ifall du skulle få skäll.
Ja, och min dotter började gallskrika för hon ville på sig mössan.
Mm.
Och Tina Rosenberg vänder sig om och jag hukar bakom allergimedicinen inne på apoteket. Och sen inser jag, men vänta Fredrik, har inte Feministiskt initiativ en rosa logga? Det här är ju jättekorkat.
Ja, men det är bra ändå exempel här med de rosa kläderna, för att det blir ju ett så jävla ytligt och enkelt sätt att ta itu med någonting som är jättekomplext och jättesvårt. Om man tänker så här, ja, men jag har också barn på förskolan. Min äldsta är 9 nu och sen har jag en liten tjej på 2. Och det handlar ju det egentligen handlar om är ju att så här, pojkarna och flickorna och alla mittemellan ska liksom få tillgång till hela spektrat. Man ska inte säga nej när en tjej kommer och vill leka med en bil, och man ska inte säga nej när en kille kommer och vill leka med en docka. Och man ska ge, framförallt har jag tänkt mycket på, jag har haft, som haft ett pojkbarn länge, han som är 9 nu, att hur vi ger pojkbarnen negativ uppmärksamhet. Det finns ju någon så här forskning på så här hur, om man kollar, säger du är med en barngrupp under 8 timmar, och hur många gånger som killarna får höra nej Albin, bort Albin, sluta Albin, lägg av Albin, tyst Albin, istället för att säga någonting bra. Och samtidigt så får flickorna beröm när de är så här tysta och lugna och så vidare. Så att det är ju de där jobbiga grejerna som man egentligen borde bry sig om och försöka tänka på hur man gör och så här, för att så här, ja, men, ge dem så här lite harmoni i tillvaron. Fast istället så fastnar man på om det är rosa eller inte.
För det är en enklare debatt att ta, kanske?
Det är jätteenkelt, ja.
Erlend Apneset är en norsk violinist. Och här spelar han bara så kallade pizzicato-stråkar, eller hur?
Jag tror att han spelar sån här... jag tror det heter Hardangerfela.
Ja, det är någon norska nationalinstrumentet.
Ja, precis. Jag har inte jättebra koll på det. Jag borde ha bättre koll eftersom jag är halvnorsk. Men, eller Hardingfela kanske det kallas. Som är typ... Jag tror att det är egentligen liksom 8 strängar... Men att man spelar bara på 4, men så på något vis resonerar det med de andra 4. Eller något.
Varför valde du den här låten?
Ja, jag tycker det är så fint med det här. Jag tänkt mycket på det nu i pandemin. Och ens behov av musik. Jag märkte så här, i höstas... Jag skulle ha ett par konserter, trots allt skulle jag skulle köra ett par sådana här minikonserter. Och så övade jag skitmycket för dem. Satt hemma och verkligen sjöng och spelade hela dagarna när jag var själv hemma. Och hur jag mådde så otroligt bra av det. Och hur det är, och jag menar också så här, om jag sjunger hemma så ja, då, det gör jag ju när jag mår bra också. Så det är så fint i den här sången när han säger någonting om att ja, men, när mor icke sang, det var då man skulle vara orolig liksom. Och så, jag tror jag skrev till dig också när vi mejlades lite innan, om att jag ska börja lyssna på musik igen.
Du slutade lyssna på musik?
Jag har inte lyssnat på musik på jättelänge, eller liksom inte så aktivt. Jag har lyssnat... med professionella motiv, om jag ska liksom plugga in något eller behöver en så här tydlig inspiration till någonting, eller ja, men du vet, så här proffslyssna eller lyssnat med barnen, men jag har inte lyssnat på egen musik på hur länge som helst. Och så kände jag ändå att nu i år, det får nog ändå bli året där jag börjar med det igen. Så att då gjorde jag så att då skickade jag runt här till några av mina mest de som jag litar på mest inom ämnet musik. De är mina vänner. De vet mest om mig och musiken. Så frågade jag efter olika, vad ska jag lyssna på? Och då var, den här fick jag av Klabbe Hörngren från Klabbes bank. Ja, ett bra skiva.
Han tänkte att det skulle passa dig som halvnorsk också kanske.
Jag tror inte ens han tänkte så långt. Det var mest att han så skickade grejer som han gillade och som han tänkte att jag skulle gilla.
Först du hörde om morgon och kom på köken så sa. Och jag tror nästan det var det sista hon gjorde.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Oh, har du haft någon karriär i Norge? Har du spelat här mycket?
Tyvärr inte. Det hade ju varit jättebra.
Det är lite udda att du inte har det, för det är ändå väldigt många, framförallt då, märkligt nog, artister som sjunger på svenska som har en stor publik.
Ja, precis. Men grejen är att jag, alltså jag, det var väl lite så här på G med första skivan, tror jag. Men så orkade jag inte riktigt så här hålla tag i det. Och nu, alltså när jag växte upp så var det ju så att då var man ju så otroligt cool för att jag, man, om man var svensk i Norge så var ju det jättehäftigt. Och de hade liksom inga egna grejer. De lyssnade bara på svensk musik och tittade på svensk tv och så vidare. Nu har det där ändrats ganska mycket. Nu har ju de en egen populär kultur som de är stolta över. Och det är inte alls lika lätt att liksom bli insläppt och hypad.
Och svenskarna förknippas bara med fattiga och outbildade människor som kommer till Norge för att tjäna pengar och jobba på hotell och i barer. Det är svenskar.
Precis. Och så här, smitta ner dem. Så, så att, nej, det har faktiskt aldrig hänt. Men vem vet? Det kanske inte är för sent. Men jag har inte... Det hade ju varit gött ju, faktiskt. Men det här med att de lyssnar på svenskspråkig musik, jag har ju inte gjort heller musik på svenska förrän för, ja men den senaste skivan är ju på svenska, men från början var det ju bara engelska.
Du heter ju Liv Marit Bergman, men har haft Marit Bergman som artistnamn, eller var det först ett skrivande, typ en pseudonym, eller varför? Det var ett tag som du skiftade lite, att du var Marit,
ja,
och Liv Marit.
Ja, precis. Jo, men
och nu heter du Liv Marit i sociala medier.
Jag heter Liv Marit. Heter jag det i sociala medier, va?
Ja, på Facebook i alla fall.
Ja, ja, fast det är min privata.
Ja, det är din privata, okej. Men din artistnamn är fortfarande Marit.
Ja, exakt. Jag tyckte det väl var lite... Det är inte ett jättebra artistnamn till att börja med, om vi ska vara ärliga med det. Det är inte så här... Jag heter inte Nina Natri eller, eller Lana Del Rey. Eller hon tog ju sitt då. Men det var i alla fall, det är i alla fall minst.
Nina Natri, vad bra att du kom på, ja, först. Hon sjöng i Fidget från Göteborg. Nina Natri är ett väldigt bra namn.
Om man är döpt till det, då behöver man ju inte tänka på att byta. Jag funderade ett tag på om jag skulle hitta på något istället. För sen så kände jag också att så här, framförallt... Jag tänkte, när jag gjorde min första skiva så tänkte jag nog väldigt mycket på att jag ville att det skulle vara liksom personligt och nära. Och att jag skulle vara nära min publik. Och då, om jag skulle då sätta upp ett hittepånamn som skydd däremellan, så skulle det bli lite, då skulle jag inte uppnå det som jag var ute efter. Så därför hette jag som jag hette, helt enkelt.
Fick du en del fans redan på Darling-tiden som sen följde med till,
ja,
in i
musiken? Ja, absolut. Ja, men så var det.
Eller du var ju med i Candysack förstås på punkbandet på 90-talet.
Men... jo, för jag kommer ihåg när jag spelade, första gången jag spelade på Hultsfred, liksom på riktigt där på Stora Dans. Då var det ju skitmycket kö in till det lilla tältet där. Och det var liksom en för liten scen då för mig. Och det tror jag, för det var många som kom fram efteråt liksom, och då märkte man att så här, ja, visst, folk hade ju lyssnat på skivan, men de hade upptäckt den lite för att jag kom från Darling-världen liksom. Så absolut, det, så var det.
Vad minns du annars från den här numera nästan mytomspunna Darling-eran? Var ni medvetna om att ni gjorde någonting som skulle uppfattas som stilbildande senare, eller var ni, hade ni bara roligt?
Alltså, vad ska jag svara på det? Jag kom ju in där liksom lite från ett hörn. Tidningen var ju redan startad när jag började skriva där. Jag var inte en del av de original gangsters där, utan jag var med. Jag upptäckte tidningen och tyckte att den var jätterolig och jättebra. Och så frågade jag om jag fick vara med. Och om man tänker utifrån liksom ett feministiskt perspektiv... Jag kom ju från en mycket liksom hårdare värld och rörelse. Jag var ju liksom AFA-tant. Så, nej, inte tant var jag inte då. Men alfaflicka. och så här, nej men, jag höll på mycket med liksom direktaktion och demonstrera och allting sånt där. Så att när jag hamnade liksom i Darling, då var jag ju en sellout. Så, från, gentemot mina gamla kompisar. Så Darling var ju väldigt så här, poppigt och fånigt i jämförelse med det.
Kopplat till Spray också, eller hur? Ja, det stora internetbolaget.
Ja, exakt. Så att för mig blev det en ganska... Jag hamnade ju liksom i någonting mjukt då. Men det som jag tyckte var... Om jag ska försöka minnas tillbaka. Det som jag tyckte var härligt var ju just det. Att det är så här, men jag kunde ändå så ta tankar som jag hade gått omkring med. Och ta in dem i någonting som också var liksom livet. Och var roligt. Och hade liksom... Ja, men hade färger och humor. Så det var ju en väldigt... Det var ju väldigt lyckosamt.
Darling var ju ganska kopplat till den amerikanska Riot Girl-vågen. Mm. Alltså den våg av feministisk punk som kom i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och min favorithistoria om Darling är nog när Kathleen Hanna från Bikini Kill, den stora Riot Girl-ikonen, när hon skulle ge ut en ny skiva med sitt band Le Tigre någon gång i början av 00-talet, så blev det någon konflikt,
ja, det varit stort
på redaktionen om vem som skulle föra intervjun. Så de bokade ett konferenstelefonsamtal för 7 personer.
Ja, jag var med där.
Du var en av de 4 reportrar, 3 medlemmar i Le Tigre.
Ja. Ja, det var ett kaotiskt samtal. Nej, men det var ju verkligen så här, om man skulle ha haft ett band som skulle ha personifierat den tidningen, så var det ju det bandet. Så att, ja, det var en kul intervju, vill jag minnas.
Men du var alltså ganska hård punkare från början? Det var inte
Ja, men på något vis. Eller så här, ja, alltså från första början, min punkresa, så var det ju, ja, det var ju verkligen hårt. Alltså jag lyssnade på så här Discharge och Napalm Death och hade så här skinnjacka med avskrapad färg och nitar och liksom... umgicks ganska mycket med så här, träskpunkarna i Eskilstuna.
Träskpunkarna i Eskilstuna? Ja. Hur var de?
De hade ett fanzine som heter Sika Äppere, som jag glömt bort vad det betyder, men någonting med svin, tror jag, eller? Och så var det... det var liksom en... En hel... men det gänget var... Man lyssnade på Discharge. Och allmän... Ja, men kängpunk, liksom. Och så var det, så skulle man bara dricka finvin, som var då deras hemmagjorda finvin. Och det enda som man fick dricka som inte var finvin, det var glögg. För att glögg var högst alkoholprocent relaterat till pris på systemet. Så att jag kan fortfarande så här känna den här liksom klibbiga känslan av dagen efter. Du befinner dig i typ Köping eller Eskilstuna eller Örebro eller någon annanstans där någon har liksom smält upp en lokal konsert för kvällen, vilken jag har lyftat till från Dalarna. Man har sovit i någons soffa, man har druckit väldigt mycket iskall glögg, och så ska man försöka lyfta hem dagen efter. Äckligt, men fint.
Det kan du känna varje gång det är så här glöggmys. Då får du helt precis, andra associationer, ja, än julefrid.
Ja, verkligen.
Men Sika Äppere, det fanzinet har jag för mig att jag har läst. Jag har en kompis som heter Kristoffer Rostlund som är punkare. Han brukar citera det fanzinet i sin blogg. Bland annat var de inte ganska förtjusta i Roxette. De hatade allt utom Roxette.
Ja,
på ett
lite
ironiskt
så.
Sätt kanske, men ändå. Ja. De hyllade Roxette och sen hade de en skojsida med ett skämt som Kristoffer delade på sin blogg. Och som jag har ägnat år att försöka begripa. Ja. Jag fattar fortfarande inte. Ja. Skämtet är... Det är som en dialog mellan två personer. Skämtet är... På gröna skylten... Alltså systembolaget. Då,
ja.
På gröna skylten. Är du här igen? 2 kir hora. Det är hela skämtet.
Ja,
någon är på systembolaget. Och de säger, är du här igen? 2 kir hora.
Förlåt.
Jag tror det. Men du förstår ju skämtet helt uppenbarligen.
Ja, men det var ju bara sådana skämt. Alltså så här, allting gick bara ut på att vara så äcklig och dum och simpel som möjligt. Och att det var det som skulle vara roligt. Och därför blev det också roligt. Jag ska börja dra den igen.
I I've lived from song to song.
Det här är Shirley Bassey, I owe it all to you.
You always kept me strong. I never felt at home in the winds. This audience of mine has been my bread and wine.
Shirley Bassey, den brittiska sångerskan som fortfarande nog är mest känd för sina Bond-låtar, tror jag. Vilka gjorde hon? Goldfinger, Moonraker och Diamonds Are Forever.
Du vet så mycket saker.
Klassiker allihop. Ja. Jag älskade James Bond när jag var liten, så de låtarna kan jag utan till.
Den här låten fick jag av en annan vän, Andreas Kullberg, som jag gjorde en teaterföreställning med i höstas. Nej, förra hösten. Fantastisk musiker och människa. Och han skickade den till mig och så sa han: jag har gråtit hela dagen. Och sen så lyssnade jag på den och så grät jag hela dagen. Jag tycker den här är så... Jag vet inte varför den griper tag så mycket. Ska jag prata igen då lite om pandemin och musiken och vad den betyder? Att det är... Ja, men jag kan känna igen... Nu är inte jag lika gammal som Shirley Bassey, men jag kan känna ändå att så här, nästan allt roligt jag har haft i mitt liv har jag ju haft tack vare musik. Och allt som har hänt mig och allt fint, liksom, det kommer därifrån. Och det är en sån sanning bara som hon levererar där.
Hon vänder sig till musiken i låten, alltså. Mm.
Som jag uppfattar i alla fall.
Vilken briljant text är det?
Mm.
Och vilken briljant tolkning, om det inte är det som är med texten.
Ja, det är som Thank You for the Music, fast lite mer advanced. Så.
I owe it all to you. You were always there, making my dreams take flight through my dark despair.
Vad sa dina gamla punkpolare när du började ge intervjuer sen som soloartist och sa att dina främsta inspirationskällor var Burt Bacharach och Hal David och deras...
Ja,
gnistrande 60-talslåtar. Ja, var du sellout då också?
Det var jag säkert, men det var ju så långt efteråt, så då hade jag nog slutat bry mig om det, tror jag. Det där är väl viktigast när man är tonåring, kanske. Och när jag gjorde min första soloskiva så var jag ändå, hade jag ändå uppnått en aktningsvärd ålder av 27. Så då brydde jag mig faktiskt inte längre.
Jag minns att du vid något tillfälle pratade om hur du gjorde ett gig på Café Opera av alla ställen, och där kom på att vänta, det här funkar, jag kan göra det här.
Mm. Jag kommer fortfarande ihåg den spelningen.
Någon typ av uppenbarelse.
Mm.
Väldigt märkligt att just det stället, att, jag hade ju kanske inte redan trott att du hade varit där någon gång. Men...
Ja, precis. Och det var också så här branschfest. Någon som att man skulle visa upp sig. Så, men när jag verkligen kände att så här, nu sitter det, så här, nu har jag någonting, nu är det någonting, jag har någonting att uttrycka, man liksom flyter med musiken och känner sig oövervinnlig på en scen. Och sen kan det ju, den där känslan har ju kommit och gått sen dess, kan jag ju säga, men just det här när man hittar någon slags kärna som artist, alltså om det är min låtskrivarkärna som artist, hittade jag väl också kanske i närheten av där, liksom. För det var när jag skrev This is the Year, som är med på första skivan. Då kände jag också att okej, här är det. För då hade jag hållit på och sökt ganska länge. Jag var ju med då i ett typ punkband innan, Candy Sack. Och sen efter att vi splittrades så höll jag på att skriva låtar och spela in demos. Och försökte hitta någonting där. Men när jag skrev den, This is the Year, då kändes det som att, okej, det var det här som var jag. Och sen jobbade jag väl utifrån den kärnan ganska länge. Och sen tröttnar man på det och måste hitta en ny kärna. Och så gjorde jag det. Och nu är jag ute och söker igen. Och vet inte vad jag håller på med.
En av de första låtarna som du skrev som jag verkligen gillade var Nightlife.
Ja, tack.
Som handlade om lördagen den 14 oktober år 2000.
Mm.
Då vi båda hamnade på klubben Nightlife i Gamla stan. Och det var den kvällen då Håkan Hellström hissades i taket av sina fans när DJ:n la på "Känn ingen sorg för mig Göteborg" i slutet av kvällen.
Yep.
Och Fredrik Virtanen skrev en krönika om att det var en magisk natt. Han hade haft roligt den kvällen. Jag träffade mina barns mor och vi var sån ihop i 20 år efter det. Och du sjöng om hur det var "The strangest night, fever in the air, the moon unnaturally bright, kids were crazy. There were madness in their eyes, all these smiling faces, and they lifted you up high."
Ja. Ganska, ja, rakt av.
Så, mm. Och det var ju som en hyllning till Håkan Hellström.
Mm, ja, det blev ju det. Mm. Vad ska jag säga om det?
Nej, jag undrar hur att just skriva en låt om en kväll. Ja. Vaknar upp dagen efter och tänkte, wow, det där var en kanonkväll. Jag skriver en låt.
Hur mycket ska man gå in på det här nu då? men det var väl den skrevs ju i en period där jag hade varit gift med en kille och ihop liksom ganska, ja, men ett gäng år, och sen var jag inte det, så då var jag väldigt mycket singel och var väldigt mycket ute och så här, grät i olika taxibilar och sådär.
Du grät i taxibilar?
Ja, men du vet, det gick inte så bra den här kvällen heller. och så satt man och grät på vägen hem.
För att du inte hade hittat någon att gå hem med.
Ja, precis. Ja. Eller så gick man med folk hem då.
Och sen grät man morgonen efter istället.
Exakt. För att... så det var väl en sån en beskrivning av liksom den tiden och det livet.
Men du grät inte i en taxi den kvällen?
Nej, senare.
Senare? Nej, för jag tänkte, du var ju sambo med Johan Näckvall.
Ja, nu, nej, alltså jag har barn med Johan
Näckvall. Du har barn med Johan Näckvall,
ja,
en annan Broder Daniel.
BD Johan.
Precis, en annan Broder Daniel-medlem.
Ja, exakt, det var hans liksom selling point till mig. Eller han sa inte det själv, men så här, när jag var liten, hör jag på att säga. Nej, men när jag var tonåring och jag spelade Candy Sack och så såg man ju BD på olika festivaler runt och sådär, runt om i landet. Och då var det två som jag tyckte var jättesnygga då i BD. Det var Lars som spelade trummor och så var det Johan som spelade gitarr. Så träffade jag då Johan för några år sedan på en klubb. Och då lyckades jag komma fram till att just det var ju han. Ja, det var ju du som var den snygga i Broder Daniel. Så det blev som en liten så här present till tonårsmörigt. Att hooka upp med honom.
Vad fint.
Ja. Och sen så gick det som det gick med den saken. Så nu har vi ett litet barn.
Men ändå,
BD
forever.
Ni
är ihop fortfarande.
Vi är ihop. Han bor i Göteborg och jag bor i Stockholm. Och vi kan inte riktigt flytta på oss för att vi har stora barn i varsina städer.
Hade inte han någon typ av rockabilly-look på gång i 90-talet? Han och Daniel Gilbert, men framförallt Johan Näckvall i BD, hade en helt annan stil än de andra i bandet.
Ja, han såg otroligt cool ut. Han ser fortfarande jättecool ut. Det här är Franska Trion. Du och jag och ditt mörker.
Jag minns inte så mycket. Jag minns inte så bra. Det var en annan tid. Det var en annan stad. Det var innan barnen föddes. Det var bara du och jag och ditt mörker. Du sa, jag är så gammal. Jag har blivit så ful. Det finns ingen framtid. Jag får aldrig ha kul. Jag har förlorat min bästa vän och frihet.
Vilken titel!
Jag vet, och vilken text. Jag tycker de är så... framförallt på det här albumet, och det här är från senaste albumet, vad jag har förstått. Då har de hittat någon ton som är... Alltså de skriver texter ungefär som man skrev precis när man började skriva texter. Det kanske inte är som allra mest framträdande på den här låten, men det är så himla... Ja, det är så himla rakt upp, liksom, utan omskrivningar. Och då gäller det ju att man, om man ska skriva så här rakt som de gör, då måste man ju också skriva precis rätt saker. Alltså då måste det vara exakt sant, det som man skriver. Och det tycker jag de har verkligen gjort här.
Jag bara väntar och låt tiden gå. Men du säger nej, du springer iväg.
Jag har blivit så gammal, jag är så ful, det finns ingen framtid, jag får aldrig något kul. Och det är verkligen, ja, så kan man ju verkligen känna det.
Har du gått hela varvet runt då? För det rimmen är som om en 14-åring hade kunnat skriva dem.
Jag vet.
Men ja, det handlar om en, antar jag, 37 eller 47-årig.
Ja, ångest. Midlife crisis liksom. Skrivet på ett tonårsrätt. Exakt. Och sen är det så himla vackert också det här.
Är det ett house-piano lite?
Ja, ja.
Eller hur? Såhär klassiskt house.
Visst. Men sen är det här med, vad är det han sjunger sen? Någonting med, du lyser för mig nu. Alltså det, ja. Jag får sån gråt. Jag får sån gråt bara.
Det är något med hans frasering som får mig att tänka på Bruno K. Öijer. Mm-hmm. Den svenska poeten som också... Ja, jag vaknade på morgonen. Liksom en ganska plågad.
Ja, och så första gången man hör det så tror man ju att han skämtar, tycker jag. Eller så reagerade i alla fall jag första gången jag hörde hans röst. Jag tror att det var så här ploj. Men nu känner jag bara att det går verkligen upp i några slags nervbanor som är direkt kopplade till tårkanalen.
Det är lite som första gången jag hörde Broder Daniel. Då tänkte jag också... WTF, what the fuck, liksom, vad är det här på riktigt?
Ja.
Det här låter plojigt och jag tyckte att det var ett plojband de första gången jag hörde det.
Och sen?
Och sen så fick de istället den här egendomliga, liksom, ikoniska positionen i svensk musikhistoria som ingen hade kunnat förvänta sig när man skrattade åt dem på, när de spelade på Tranan, till exempel. Tranan vid Odenplan. Du gjorde en låt 2007 med Klerup som heter 3AM som var väldigt fin.
Tack.
Och den kom 5 år efter 3AM Serenades, ditt eget album. Det blev nästan som en epilog till...
Ja, men faktiskt.
Var det en slump eller hade du tänkt att du ville knyta ihop dem?
Jag är ganska säker på att det var en slump, för jag tror inte att Andreas hade lyssnat så jättemycket. Jag tror inte han var liksom helt insatt i hela min katalog. Han skrev... liksom utkastet till den texten. Han hade melodin och prodden ganska klar. Och så sa han, ja, men den här ska heta 3AM och den ska handla om det här. Och sen skrev jag det som det skulle handla om då. Och sjöng det. Och då tror jag inte att han hade en koppling så. Men jag tänkte ju själv på det, såklart. Och jag tyckte också att det var liksom lite fint. Att det fick bli ett efter också.
Det känns ju ändå som en hymn till nattlivet. Även om det är lite gråta i taxi-vibbar över den låten också.
Verkligen.
Men jag kommer tänka på den, för jag lyssnade på en annan av dina låtar som verkligen är en av mina favoriter. En låt som du mest gav ut för att det var kul på egen hand. Tillsammans med din dåvarande kille Emil Arvidsson, tror jag.
Spännande, vad kan det vara?
Han var DJ en gång på Bomben.
Ja,
och så gjorde
ni
det här, Justus Kunkes Time Code.
Just det.
En specialversion där du sjunger Pet Shop Boys Rent över den tyska minimaltechnon. Dress me up, I'm your puppet. Buy me things, I love it. You bring me food, I need it. Sinnessjukt bra. Den finns på YouTube om man söker på Justus Kunke timecode Maritz för Smet Mix.
Just det, för att Emil hade en klubb som heter Smet, ja. Just det.
Minns du varför klubben heter Smet?
Nej,
det var roligt.
Ingen aning.
Klubb, jag tyckte också det var helt värdelös namn på en klubb. Men de startade, Emil Arvidsson och Sebastian Svares Goldborn, tror jag, startade in i klubben Smet. Om du skulle smsa soft till någon,
ja, just ja,
så ändrade gamla Nokia-mobiler det till Smet.
Just ja, så var det. Ja, det var vad roligt vi hade det.
Jag har ett vagt minne av att jag har sett dig göra den här live på klubben Bomben när den låg nere vid gamla trädgården vid Kungsholms strand.
Jo, men det kan stämma. Jag har ett vagt minne av att jag har framfört den live någon gång. Eller kanske flera. Men det var lite så här... jag och Emil, ibland så DJade vi typ ihop.
Ja, precis. Du hade bara en mic i DJ-båset,
och sen så hade man en mic i DJ-båset. Och sen så då och då så sjöng jag en trudelutt. Och då bland annat den här då. Ja, så det stämmer, Fredrik. Har du tänkt på det förresten? Jag lyssnar mycket på podd nu. nu ska jag sluta med det för jag ska lyssna på musik och din podd. Men att alla ska så här, adressera varandra med namn hela tiden. Att gästerna alltid, alltid sitter så här.
Har jag nog glömt
Fredrik. Ja. Jo, men du förstår Fredrik. Att, jag vet inte vad det är. Det är någon så här självhjälpsgrej.
Det finns en del podcast där det är väldigt mycket folk inblandat och då kan det vara förvirrande med alla röster. Men om det bara är två personer...
Ja, men det är att gästen alltid så här... Jag lyssnat på Värvet. Jo, men Kristoffer. Alltså att man ska känna sig utvald för att någon kan ens namn eller något. Jag vet inte vad det är. Skitsamma.
Det där är nog ett trick som vissa artister använder för att få journalister att tro att de... förtror de någonting.
Just det, Fredrik.
Jag var med om det när jag skulle intervjua... Framförallt hon som sa Fredrik flest gånger under vårt korta telefonsamtal. Det var Ronnie Spector från The Ronettes. När hon... Och jag, i och för sig, hon kanske, det kanske föll sig naturligt för henne. Hon började gråta under intervjun. För att hon hade... när hon pratade om att Beatles blev stjärnor. Elvis blev stjärnor. And me, Fredrik, I never became a star.
Gud.
I never made it.
Ja, men det är faktiskt så sjukt.
Och så börjar hon gråta.
Ja. Jag kan känna med henne, verkligen. Alltså, det är klart hon ska gråta över det. Det är sjukt orättvist att hon inte blir det.
Jo, fast du var ju faktiskt... Du är popstjärna i Sverige. Hon fick inte det här solgenombrottet
som... Nej, precis. Jag menar bara den gentemot... Om man just pratar om så här, Beatles och... Vad var det mer hon sa?
Elvis och Stones.
Ja, precis. Och då är ju hon värd den... liksom statusen minst lika mycket. Sometimes ecstasy, words mean so little and money less. When you're lying next to me, look in my hopes, look in my dreams, the currency we spend. I love you, I love you, I love you. You pay my...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Emil Arvidsson som gjorde den här Justus Kunkia Pet Shop Boys-mixen med dig. Du och han flyttade till New York 2009 och blev kvar där länge.
Tre år ungefär.
Tre år.
Ja, 2007 till 2010 tror jag vi var där.
Vad minns du från den tiden?
Det var ju som såhär, det sista äventyret innan vi fick barn typ. Och att det var en väldigt... det var rätt härligt. Jag hade fått ett ganska stort förlagsförskott innan vi drog dit. Och kunde liksom leva livets glada dagar och... gå på så här, gå restauranger och bara ha det ganska gött liksom. Och sen så var det väldigt skönt för mig då också, för att jag höll fortfarande på att liksom klura på hur jag skulle hitta hem i min popstjärneroll eller någonting. Jag tyckte att det var svårt liksom att vara... Det är en väldigt konstig grej att vara med om, ska jag säga, Fredrik.
Att bli popstjärna?
Ja, så här,
vad är det konstigaste?
Det konstigaste är att folk vet vem du är innan du vet vilka de är. Och att det är inte så i alla rum, såklart. Men väldigt många rum som jag gick in i då, så visste jag att med allra största sannolikhet är det så. Och så det blir en så ojämlikt, ett ojämlikt möte. Eller så svårt att mötas jämlikt med andra människor. På något vis. Och så här, hur jag skulle liksom vara i det. Om jag skulle så här, flyta med i det och diva mig och vara härlig. Eller om jag skulle så här, försöka ställa mig på jorden Och, men det fick ofta till följd att man liksom... Det blev så antingen eller. Antingen var jag superdivig och större än alla andra. Eller så tryckte jag ner mig själv i skorna så att jag inte fanns. Liksom.
Men du stack till New York istället? Där ingen visste
precis,
vem du var.
Där visste ingen. Och det var också väldigt skönt också rent musikaliskt. När jag gjorde spelningar där så visste jag att det som folk upplever nu och liksom ger tillbaka till mig, det har bara med musiken och stunden att göra. De har inga förutfattade meningar om vad det här ska vara för någonting. Om de tycker att det är bra, då tycker de att det är bra. Eller tvärtom då. Men och så blir det ju inte liksom, när du är en etablerad artist. Då allting du gör blir ju alltid i förhållande till det som du har gjort tidigare. Liksom, på gott och ont. Så det var jättebefriande att få vara där och bara spela musik.
Var det i New York som du började skriva på svenska också?
Det var när vi kom hem. Okay. För att då kände jag väl ganska mycket att så här, nu... Alltså det var inte något medvetet val egentligen, men jag tror att jag kände att nu kommer jag vara här. Vi ville ha barn, jag visste att vi skulle liksom stanna i Bredäng ett tag framöver. Inga gigantiska planer på världsherravälde.
Men ni övervägde inte att stanna i New York?
Jo, men vi tänkte ju det först. Vi hade typ bestämt att vi skulle göra det. Och sen så fick Emil ett jobb hemma och så, då kändes det så här, ja men det här blir ju faktiskt bra istället för att... Om vi nu vill ha barn så är det väl en skön grej att inte så här betala $30,000 för en förlossning som jag då inte längre ens hade. Och var nära mormor och morfar och farmor och farfar och liksom sådana saker. Så då kändes det ganska så här, det är klart, vi flyttar hem. Och så gjorde vi det. Och så blev jag liksom extra svensk och tog väldigt mycket del av det svenska samhället. Gick på den kommunala simhallen och... Tog del av allemansrätten. Och i det så kom det väl också en känsla av att varför ska jag skriva på engelska när jag vill att det är människorna här som ska höra musiken och ta den till sig.
Så du valde Bredäng före Brooklyn?
Ja, helt enkelt.
Du gav ut ett album under 2010-talet som heter Molnfabriken som då är på svenska. Jag lyssnade när den kom på den här låten Dansa mamma. Som är skriven ur ett barns perspektiv. Sjungs av dina barn och de sjunger Dansa mamma dansa. Om en sekund kommer du att sakna mig så här, så liten som jag är. Jag lyssnar på den och du bara brast. Verkligen. Den är fruktansvärt sorglig om man är förälder.
Ja, jag vet. Men det är ju, nu blir jag också lite gråtig. Det är min son Marius som har nästan varenda formulering i den har jag tagit från honom. Alltså från saker som han brukar säga.
Brukar den säga så att snart kommer du sakna mig så liten som jag?
Ja, sådana saker. Gud. Han var väldigt språkligt avancerad. Sen har jag såklart tvistat till vissa rader för att de ska passa in bättre och sådär. Men det är väldigt mycket hans ord som jag liksom bara tagit ihop till en sång.
Du är bra på den där sentinostia-känslan, vad jag kallar så, sentimentala nostalgin. Du har en annan låt som heter Ibland gråter jag bara för att tiden går. Som är ungefär på samma tema, men handlar mer om andra saker än just barn som växer upp. Men kan du gråta av sådana saker, just känslan av...
Ja, men att allting snart...
Förgängelse, eller?
Ja, gud, men det är väl då man gråter. Ja. Så. Grejen är att jag gråter faktiskt inte så mycket nu, har jag tänkt på. Jag har inte haft tid att gråta. Flera år grät jag jättemycket för typ ingenting. Men nu... Jag vet inte, jag kanske mår bra då, men eller så är det bara att jag har inte tid att gråta.
Jag har inte gråtit av mer än kanske 5 låtar totalt genom historien, och det är en av dem, den här Dansa mamma. Det var en väldigt egendomlig känsla, för jag hade inte förväntat mig det av titeln. Jag tänkte, wow, här är en glad danslåt. Ja. Och istället har jag bara den här förkrossande känslan av att, du vet, att man kanske inte är tillräckligt bra på att ta vara på varje ögonblick med barnen och så vidare.
Ja, det går ju inte heller. Alltså så här... Det är liksom, ja, men hur ska man kunna göra det med, eller då man har en stund då så här, okej, nu ska jag försöka formulera det. Jag har kommit på att föräldraskap, det är 90, kanske 99%, det är bara logistik. Man ska bara så här, hitta olika gympakläder, ta del av olika veckobrev, byta olika blöjor.
Logga
in på skolplattformen. Det är faktiskt 50% av föräldraskapet. Men sen är det den där lilla presenten. som är liksom när man så dansar med sina barn i vardagsrummet, eller när barnet får åka pulka för första gången i sitt liv, eller när barnet har gjort sin första låt i GarageBand, eller liksom alla de där grejerna. Och de de får man ju som inte missa, men det är ju lätt gjort.
På Facebook så citerade du något som din dotter hade skrivit.
Ja.
Armveckan.
Hon sa,
det var en liten låt. Texten gick så här. Mm. Vuxna, de är inte dåliga. De kan dela med sig av sina leksaker. Sen tänker de på trumpeter. Mera trumpeter.
Det är så jävla bra.
Men hade din dotter koll på att din typ av indie rock brukade kallas hatt och blås indie?
Just det.
Att trumpeter, ja, det här, var ganska... Det här, ja, det här. Den här maffiga E Street Band-känslan som typ du, Money Brother och Håkan Hellström ändå hade.
Exakt.
Gemensamt.
Jo, men jag har hållit föreläsning för henne. Nej då, men... jag tycker den innehåller väldigt mycket, den här låten. Jag har tänkt på den bara hur de går från det ena till det andra i det. Hon är ju, den kommer sig av att hon är i en period när hon funderar på vad som är mitt och ditt och att, vad det betyder att dela med sig och sådär. Men,
men du tänker en hel del på trumpeter?
Nej, vet du, jag tänker mer på saxofoner. Nu tänker jag på Pharoah Sanders när han spelar med Alice Coltrane på Journey in, vad säger man ens?
Satchidananda. Jag vet inte så mycket om jazz, men det här är det jazzalbum som jag har spelat absolut mest. Journey in Satchidananda med Alice Coltrane. Jag älskar den. Det är en sån psykedelia fest.
Mm.
Och hon är ju harpist, hon spelar harpa. Mm. Det är hennes grej.
Harpist och pianist, men här spelar hon harpa. Precis. Mm.
Sinnessjukt, sinnesutvidgande, verkligen.
Jag vet att det finns en kyrka i San Francisco, The Church of John Coltrane.
Jaha, som en egen...
En egen kyrka, en egen religion. Man kan gå dit och be.
Där han betraktas som en...
En guddom.
Oj.
Det var ju Alice som liksom fick honom in på det spåret, vad jag har förstått det.
Ja, den här Satchidananda.
Mm.
Är döpt efter Swami Satchidananda, religiös ledare från Indien som är mest känd för att han höll det här invigningstalet på Woodstockfestivalen.
Ah, wow.
Och han påverkade massa andra musiker. Jag tror Beatles väldigt inne på honom också.
Mm. Ja, men hon är helt fantastisk. Och det som är så här, det som jag tycker är så skönt med att lyssna på till exempel då Alice Coltrane är att jag förstår inte hur den här musiken är gjord. Att det är... Jag kan bara släppa det. För att jag tycker det blir svårare och svårare att... Ja, men en anledning till att jag inte lyssnar så mycket på musik bara av så här, för rekreation är just att jag hamnar så lätt i att jag ska analysera och tänka hur är det där skrivet och hur är det proddat och... Ja, där ligger tärsen i basen, ja. Mm-hmm, så här, men med Alice så släpper jag det. För att det kommer från någonting annat som jag inte kan... Liksom, jag skulle aldrig kunna... greppa det. Så därför blir det verkligen så här min själ fri när jag lyssnar på henne.
Så John Coltrane har en egen kyrka.
Mm.
Du har aldrig varit riktigt troende. Du har tangerat lite så här gospelkänsla i flera låtar.
Ja, men jag har mina religiösa perioder. Jag har ingen sån jättestark nu, eller religiösa, men jag ber ganska mycket. Det gör jag faktiskt... Inte dagligen, men rätt så ofta. Oklart då till exakt vad. Men jag tycker det är skönt. Så här brukar mina böner vara. Det brukar börja med att jag behöver någonting. Och snälla Gud, gör så att jag får ordning på den här cykelpumpen. Så. Och sen så går jag över till nästa tanke som är... Gud måste ha väldigt mycket andra viktigare saker för sig än att ordna just min cykelpump. Jag fixar det själv. Men bara genom att gå igenom det tanke, den figuren, så känner jag mig liksom mycket mer starkare och livskraftig. Så det funkar på något konstigt sätt ändå.
I ditt sommarprogram så nämnde du hur din syster blev, som du uttryckte det, riktigt jävla tokkristen. I en ganska späd ålder. Och hon tvingade er att be bordsbön före och efter maten. Och sen hade hon sån här Mina vänner-bok som man skulle fylla i. Och på favoritkillar så skrev hon Gud och Jesus.
Ja.
Det är fantastiskt. Men sen upptäckte hon Motley Crue.
Ja. Och då blev det Tommy Lee och Vince Neil istället.
Och hon förkastade det kristna.
Mm. Så var det. Fick en ny kyrka.
Tror hon något på något nu? Eller är hon...
Hon är buddhist.
Jaha.
Mm. Sen kanske 10-15 år tillbaka.
När du fyllde i en sån här Mina vänner-bok när du var liten, så skrev du att när jag blir stor så vill jag bli tomte, cirkusartist och popstjärna.
Mm.
Varför tomte?
Men jag var oerhört liksom julromantisk så när jag var liten. Jag ville inte riktigt släppa tanken på att tomten inte fanns. Jag kan minnas känslan av så här, när vi, jag är ju från Dalarna, och vi var ganska mycket ute i skogen och åkte skidor, och man åkte genom de här narniga landskapen med snötunga granar och gnistrande sol. Och så att jag liksom hela tiden fantiserade att så här, här bor nog tomten. Och jag var ganska stor då, tror jag. Alltså, kanske så här bortåt 7 eller någonting. När de flesta andra barn har liksom dechiffrerat mysteriet för länge sedan, så ville jag på något vis att tomten skulle finnas, och att om tomten fanns så skulle jag få vara liksom med i det på något vis. Så att jag,
men tänkte att det var ett jobb som man kunde söka?
Nej, inte så konkret, men att jag kunde kanske önska mig dit, till att bli, bo i liksom, att vara tomtemor då, antar jag.
Bli ihop med tomten helt enkelt?
Ja, klassiskt groupie. Kör grupp i vägen. Nej, men jag, det var väl bara någon mystik som jag ville åt där.
Så du är inte kär i tomten som symbol? Tyckte att tomten var gullig eller någonting?
Nej, men inget sånt. Nej, jag ville bara vara i den världen. Ja. Så. Mm.
Din första riktiga idol var dock inte tomten utan Carola.
Ja.
Som du såg live flera gånger. Vad betyder hon för dig?
Hon var ju kickstartaren. Som jag tror för ganska många andra 8-åriga tjejer. Då på den, alltså, om man är flicka född 75. Så har man ju... De flesta har nog liksom någon gång tänkt att de vill vara henne då. Och de flesta liksom släppte ju den där fantasin ganska snabbt. Men min... Min satt lite kvar då, att jag ville stå på scen och sjunga, precis som hon gjorde. Så det är jag henne evigt tacksam för.
Och du fick ju träffa henne senare.
Mm.
Jag minns att du poängterade att du märkte varför hon var så bra på att sjunga, för att hon sjöng hela tiden.
Ja, det gick inte en minut. Alltså det var nästan som att hon, så här, då när vi hängde, vi gjorde en, vad heter det? Vi skulle vara med på någon sån här hyllningsgrej till Melodifestivalen när den fyllde 50 år. Så vi skulle sjunga Waterloo tillsammans. Och så då hängde vi ju runt där i några dygn. Och spelade in låten och repade den och allting sånt. Och det var som att den... jag tror knappt hon sa ett ord på hela den tiden. Hon bara sjöng dem.
Som vadå?
Ja, jag minns inte. Jo, jag minns inte exakt vad vi pratade. En grej som jag minns... fast jag ska inte sjunga det för dig nu, men en sak som jag minns som vi pratade om, det var där kanske, jag vet inte om det är trist, det är så här tekniska grejer, men den låten, när vi skulle sjunga den, då gjorde vi en tonartshöjning, och då skulle vi göra den så att högsta tonen skulle bli E, vilket är en ton över vad jag egentligen klarar av i det som vi kallar då för bröströst. Så sa jag till henne att jag tror inte jag pallar, då får jag lägga en stämma under det eller någonting, för jag når inte så högt upp. Hon bara, när du väl står där framför publiken och du känner energin och du känner att det liksom rinner till, då kommer du inte ha några som helst problem med den tonen, det är bara att köra. Så hon körde över mig helt enkelt, och så gick det jättebra. Den tonen kändes låg när jag väl stod där.
Jag kommer ihåg att du var med i ett annat tv-program som hette Maestro.
Mm.
För nästan 10 år sedan. Då kända personer skulle dirigera en symfoniorkester.
Jag minns så mycket saker, ja, men, Fredrik.
Du vann det här.
Ja.
Men de andra som tävlade, det var typ Claes Elfsberg och Petra Mede och någon MMA fighter.
Ja, det var ju fusk. Jag var ju en enda musiker.
Rutinerad musiker som har spelat en mängd olika stilar. Och nej, du vann den här tävlingen. Det är lite som när Benjamin Ingrosso var med i Let's Dance.
Ja, precis. Men jag tror att de gjorde om det till... De gjorde någon säsong till sen. Och då fick ingen musiker med.
Ja, men för man såg på det i programmet att du var verkligen tänd på det. Du gick verkligen in för det också. Så du vann en ganska förkrossande seger. För...
Ja, men det var något av det... Jag är skitglad att jag tackade ja till det. För att det var något av det mäktigaste jag har upplevt. Alltså, apropå... Ja, men vi pratade tidigare om det här med att hitta sin artistiska kärna. Liksom, och vilken kick det är när man känner att så här, nu fattar jag det. Liksom, nu är jag här. Och första gången som jag förstod hur man skulle faktiskt bära sig åt för att få fart på den här jäkla åbäket till, eller åbäket, men radiosymfonikerna, det är ju liksom jättemånga människor, det är 50 pers som ska följa ens lid liksom. Och det gick ju inte alls första gången, men när jag väl satte det första gången, när jag fick dem att följa mig, det var en så otroligt mäktig känsla. Så det ångrar jag inte att jag var med i, verkligen inte. Och jag lärde mig jättemycket på alla möjliga plan. Och just det här att så här, när man ska dirigera någonting så måste du ta dig in i det stycket så himla långt. Och du måste verkligen veta exakt vad alla ska göra i varje nanosekund av låten. Och att ta sig in så långt i någon annan människas verk överhuvudtaget... känns som att det är så här, det kopplade om lite grejer i mitt huvud i alla fall... Så att jag började liksom tänka lite nya banor på musik överhuvudtaget. Nu ska vi lyssna på Fullmånen från helvetet.
Vilka är det?
Det är min vän Cecilia Nordlund.
Och från hennes Souls. Kompisar.
Ja, precis. Och ja, det är hennes projekt med hennes kompisar där nere i Skåne. Den här låten heter Kuken.
Vi är mosors fittor. Vi är objekten ni runkar till. Vi är era gudinnor. Och vi är hororna som gör det ni vill.
Vi är placentan och blodet. Den har nästan någon biblisk kraft, den här låten.
Ja.
Sorts anklagelseakt mot män som kollektiv som utmynnar i någon korsfästelsescen.
Ja, den är otrolig.
Och man förväntar sig inte riktigt den här typen av text när låten heter Kukan. Tänker man på punk. Ja. Men hon gjorde ju en väldigt punkig låt, Adios Amigos, med dig som blev en hit.
Ja, precis. Ja, det gjorde vi.
Som undrar om allt är okej. Placentan och blodet. Vi är varan du säljer på eBay. Vi är frukten och jorden. Och vi är kötten som föder dig. Ja, vi är ögon och munnar. Och vi är fälten där.
Vad gör du nu?
I livet liksom. Så.
Jag tänkte mer musikaliskt. Du har precis börjat lyssna på musik igen.
Men jag har väl någon slags tanke om att jag ska göra en skiva eller något.
Det går du har sysslat med teatermusik och
precis.
Film och sånt senaste åren.
Precis. Men det har blivit lite sådär att... för det första är det så otroligt kul med teatermusik. Det här ögonblicket när man hittar... När scenografin gör någonting, skådespeleriet gör någonting, musiken gör någonting, och när verkligen summan blir någonting, när resultatet blir större än summan av delarna, när det händer den här ytterligare dimensionen som inte fanns där innan, det är väldigt häftigt att vara med om. Jag kan sitta och skriva någonting på kammaren som betyder någonting där. Och jag går och kollar på ett rep och då betyder skådespeleriet en sak. Och sen så sätter vi ihop det och så betyder det en till sak. Och när det liksom stämmer och man får till det är så himla... det är verkligen livet. Så jag älskar det och jag vill göra mycket mer av det. Jag har gjort fem föreställningar nu tror jag det. Så det skulle jag jättegärna göra mer. Men sen är det också rent praktiskt att man är så här småbarnsförälder typ. Eller jag är ju inte ensamstående, fast jag är ju det ändå. Jag bor själv med två barn. Ett varannan vecka och sen ett med pappa i Göteborg. Liksom. Så att jag måste dra in min deg. Och då är det ganska lätt att vända sig då till... när jag vet att så här får jag fakturera så mycket för det här och det här jobbet. När jag gör min egen musik, då är det ju mer osäkert och lite mer av en så här satsning som man ska göra. Så att det... Men jag ska göra min egen musik också. Det är bara, jag var inte riktigt kommit till. Och sen är det lite så här, vad vill jag göra för något egentligen? Jag har känt att jag skulle vilja göra någonting som är liksom lite mer kraftfullt och inte bara... Eller som inte är så gråtigt som det som jag gjorde på förra skivan.
Det var en riktig så. Tearjerker, en riktig snyftare.
Ja, det var ju det. Och jag är inte så att jag inte tycker om den skivan och de låtarna, men där jag är nu så känner jag att jag har, jag har liksom ett större behov av att få ut mera energi liksom, på något sätt. Och så ska jag försöka hitta det på något bra sätt då. Det har inte gått jättebra hittills. Så jag har skrivit de låtarna som jag är nöjda med, som jag är nöjd med hittills, de är fortfarande så här gråten i halsen. Så att jag söker min väg framåt här. Så får vi se var det landar någonstans. Men jag skriver, det gör jag.
Så ska det inte bli lika snyftigt som... Men till och med din stora kärleksballaden då, Can I Keep Him?
Ja.
Var ju, det är något med det uttrycket, Can I Keep Him? Det är som när barn i amerikanska 50-60-talsfilmer... Så här, för den här hunden följde med mig hem. Kan inte jag få ta hand om honom?
Mm, men det var ju det som var referensen. Vad tar du för valpen här i fönstret? Det var min referens till den låten.
Gullig hund, gullig kille. Kan inte få behålla honom, snälla mamma och pappa.
Mm.
Fast den är då kanske mer riktad till Gud.
Mm. Ja, precis. Mm. Det vet du att det var faktiskt...
Och det är Emil Arvidsson den handlade om? Eller handlade
ja, det var
om,
det. Ja. Det första jag tänkte...
Han är väldigt lång för att funka som gullig hund.
Ja, precis. Ja, men, när vi fick vårt barn då, liksom, Marius, min första tanke när han hamnade på min mage, liksom, eller vid mitt bröst, det var så här, kan jag få behålla honom? Snälla. Vilket är en ganska sjuk tanke, så här, när man precis fått ett barn. Så bara, det är klart du ska... Men det var så här, jag vet inte, det var bara någon, det var de första orden som dök upp.
Hade du fått barn för 50 år sedan hade de tagit barnet med en gång och lagt det i en sal bredvid andra bebisar.
Ja, precis.
Och sen så får föräldrarna stå och titta från ett fönster.
Ja, precis.
Jag fattar fortfarande inte den grejen. Hade du något med hygien att göra?
Ja, jag tror det.
Nu känns det fullständigt otänkbart.
Ja, undrar vad man kommer liksom se, om vi kollar 100 år tillbaka, om det vi håller på med nu i sjukvården, vad kommer man tycka och tänka. Helt sjukt. Fick de suga tutte från början.
Du startade Popkollo för tjejer 2003. Mm. I samarbete med Hultsfredsfestivalen.
Ja, precis.
Och det här projektet har bara fortsatt och fortsatt. Får du någon typ av royalties för den grejen?
Nej. Men däremot säger jag... Jag är verksamhetsrevisor i den nationella föreningen Popkollo.
Verksamhetsrevisor?
Ja, det betyder att jag ska läsa styrelsemailen. Och sen så ska jag skriva under på ett papper en gång om året. Och det är lite så här, grejen att jag har egentligen inte tid att engagera mig i det så helhjärtat nu. Men eftersom det fortfarande är liksom lite förknippat med mitt namn så är det som någon slags garant för att jag ska ändå kunna hålla koll. Jag ska kunna hålla koll på hur verksamheten utvecklas utan att liksom behöva vara så hands-on engagerad. Så det är ju grymt. Jag är verkligen så här... Det är verkligen vuxit och blivit någonting. Och det är väldigt roligt nu. Så här, nu har det ju gått några år sedan, som sagt, sedan vi startade. Och det är väldigt kul nu när man är ute och så här, träffar andra som spelar eller håller på med ljud eller sånt på olika plan. Då är det jättemånga som har börjat där. I den, som gick Popkollo och sen fortsatte inom musik. Så det är underbart.
Där tycker jag att jag märkt en förändring de senaste 10 åren att det blir allt fler... scenarbetare som visar sig vara tjejer. Det var faktiskt helt otänkbart för 25-30 år sedan. Det såg man aldrig. Att någon i så här säckiga combatbyxor med många fickor och sen hörlurar runt halsen och massa gaffatejp i handen, att det skulle kunna vara en tjej.
Ja, men det är så skönt, för att det blir verkligen så här att inte ständigt behöva bevisa sig på något vis. Om det ju blir så här, om det är så här en blå prick i ett rum och sen 10 röda, då måste ju den blåa pricken hela tiden förklara varför den är blå, liksom. Och så kändes det ju lite att vara tjej i musikbranschen när jag började i alla fall. Och det är klart att det är så på jättemånga plan fortfarande. Men jag kommer ihåg förra skivan då som jag skulle turnera kring, den Molnfabriken. Så skulle jag försöka dra ihop med ett nytt band och hitta tekniker och så vidare som jag skulle åka med. Och då ville jag helst åka med andra tjejer. Och då var det ju plötsligt, fanns det hur många som helst att välja på. Liksom. Det fanns ju så här 100 trummisar som var fantastiska. Alltså bara, vilken vill man ha av allihopa? Och så var det liksom inte när jag började alls. Så det har ändrats ganska mycket. Mycket är kvar att göra. Men det har hänt någonting i alla fall. Så det är väldigt skönt.
De borde väl resa en liten staty av dig på torget i Hultsfred, kan man tycka.
Det kan de göra. Jag har börjat bry mig väldigt mycket om mitt utseende igen, vilket är skönt. Så att nu ska jag gå faktiskt och jag tror jag ska gå och göra en ansiktsbehandling.
Ah, en ansiktsbehandling?
Mm.
Av vilken typ då?
Ja, men lite så här lägga och smörj.
Okej, okay, inte så här, vad kallas det för? När man sticker så här miljard nålar i ansiktet?
Jag har faktiskt funderat på det, men jag vet inte om jag vågar. Kanske jag ska fråga.
Jag blev så chockad när jag märkte att det var lite Linder som berättade när hon var här att hennes, många av hennes polare körde Botox.
Mm. Det kan man också göra.
Jo, men de var inte ens fyllt 30.
Ja, det
är så här, kom igen när ni har blivit lite äldre.
Ja, fast det där är ju så här, det där kommer också ändras. Alltså, det är så här, för det var ju också liksom, ja, men för 10 år sedan. Man bara, va? Så, nu är det så här, ja, men jag känner också många.
Tack för att du kom hit, Marit. Och lycka till med ansiktsbehandlingen och musiken.
Tack snälla du.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Marit Bergman var hemma hos Drage. Och nu vi dansade så fort tills det fanns ingen sommar kvar. Var det större än rymden? Och vad är det att måste göra? Det har jag inte lärt mig. Tid är mer än jag förstår. Så dansar man.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.